bli frisk istället för sjuk av jobbet.
Mm. Stressrelaterad ohälsa är på rekordnivåer. Och enligt Arbetsmiljöverkets rapport i mars i år dör 700 personer varje år av just jobbrelaterad stress. Och det antalet, det befaras öka.
Ja, och det galna är, och det vet ni som har lyssnat på oss i flera år, det är att jobba, att göra någonting viktigt tillsammans i grunden, det är ju faktiskt hälsofrämjande. Alltså det kan vara det om vi jobbar på ett bra och hållbart sätt. Och det som får oss att må bra, precis som vår podd heter, det är ju också det som får verksamheten att gå bra.
Mm. Och trots det så är det ju då tyvärr så många som mår dåligt, far illa på jobbet. Och gapet mellan att tycka att det här med välmående är viktigt och att sedan också veta hur man ska jobba med det, det är stort. Det visar bland annat studier från Deloitte.
Mm. Och tillbaka till Arbetsmiljöverkets sammanställning och rapport. De pekar på att boven är hög arbetsbelastning. Ja, och det är lätt att tänka att ja, men det är ju att ha för mycket att göra. Men det är inte riktigt så enkelt. Man behöver gräva vidare. Och idag då ska vi i ett första avsnitt som jag tror vi kommer komma tillbaka till och fördjupa oss i, prata om vad som stressar och pressar och hur att fokusera på friskfaktorer. Det är faktiskt en vinnande strategi både för hälsa och framgång. Och det samtalet har vi i Health for Wealth. I över 7 år har vi poddat om hälsa på jobbet. Eftersom människor som mår bra, precis som vi sa i inledningen, kan prestera bra.
Mm. Och för att må bra behöver vi goda samarbeten, rätt resurser, handlingsutrymme och trygga ledare som har tid att leda.
Mm. Och vi tar ett helhetsgrepp i den här podden på hälsan på jobbet. Och vi är Ann-Sofie Forsmark, hälsostrateg, ledarskapskonsult. Jag driver organisationen Oxigroup.
Och Boel Stier, kommunikationskonsult. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR och medarbetare såklart. Vår samarbetspartner Oxigroup har uppmärksammat att många verksamheter präglas av oroliga tider just nu. Och vi vet också att osäkerhet, otydlighet och oro, det är 3 on som vare sig gör verksamheten eller medarbetarna gott.
Mm. Och vi vet ju också att våra hjärnor, de är ju framförallt evolutionärt programmerade på att uppmärksamma risker och osäkerhet. Och med tanke på omvärlden och just nu konjunkturen beter sig, så vet vi att det är många verksamheter som präglas av större osäkerhet än vanligt.
Mm. Och trots att det finns massor av tips på hur man leder på distans, så är det fortfarande många som upplever att hybridarbetet i kombination med osäkra tider, det är en stor utmaning.
Mm. Och det är någonting som Oxigroup märker ute bland kunder och nätverk, och ett fokus är att stötta med rätt typ av förändring och se till att den skillnad som verkligen görs, den kommer till plats eller kommer händer. Och en viktig del i detta, det är att rusta ledare med en förmåga att skapa just tydlighet och lugn i oroliga tider. Och kopplat till vårt ämne för podden idag, så kommer vi åter till vikten av tydlighet för att minska ohälsa och frigöra kapacitet. Den här dagen kommer gå till historien.
Ja, nu kör vi. Och det är klart att inget löses bara med hjälp av en enkel tipslista, och alla verksamheter och ledare är unika, men Oxigroup har satt ihop ett kort material som stöd till dig som leder i osäkra tider. Och som även passar bra för dig som är medarbetare såklart.
Ja, och det här hittar du på vår hemsida, men vi ser också till att lägga en länk dit där du lyssnar på det här avsnittet.
Ja, den här läsningen från Arbetsmiljöverket var ju inte så kul att ta del av. 700 dör varje år av stressrelaterade orsaker. Det är vanligare bland kvinnor. Och det befaras bli fler. Den enda ljusningen här, Ann-Sofie, var väl att dödsfall kopplat till såna här klassiska gamla faktorer som damm, asbest, kvarts och passiv rökning bedöms minska.
Ja, precis. Och vi vill ju komma tillbaka till det här med att just att, Att få gå till ett arbete, vilket enligt Världshälsoorganisationen 60% av världens befolkning gör, ganska häftigt, är grunden positivt för psykisk hälsa. Och vi tänker ju också så att livet händer, det händer oss alla. Och personligen kan jag reflektera över att när det händer saker runt omkring och är tufft och oroligt, så har jag ett jobb, så kan det vara ganska fint att få gå till det på det sättet som man gör. Och bidra till någonting viktigt tillsammans med andra. För det är ju det som förvärvsarbete faktiskt ska handla om. Men så funkar det verkligen inte överallt. Snarare så mår väldigt många som faktiskt har sådana jobb som det kanske är lättast att se meningsfullheten i. Till exempel inom vården. Alltså har det allra tuffast både fysiskt och psykiskt.
Mm. Och i det här avsnittet, eftersom vi inte kan prata om allt på en gång, så lägger vi frågan om fysisk belastning lite åt sidan. Och så ska vi försöka reda lite i det här med hög psykisk arbetsbelastning. Vad handlar det om och vad ryms egentligen i det begreppet?
Ja, det är ett sånt där begrepp som man hör väldigt mycket, och jag tror att man ibland slänger sig lite med det. Alltså det är otroligt hög arbetsbelastning, och då menar man generellt att det är, vi tycker att det är för mycket att göra kontra hur mycket tid vi upplevs ha. Men om man tittar på, om vi tar det vidare i Arbetsmiljöverket, för det är faktiskt de som också ser till att skapa stöd och regler kring det här, så är det när kraven överstiger resurserna över tid. Alltså man kan, det kan köra ihop sig absolut om man känner att idag var det för mycket, men det här handlar om över tid. Och de här resurserna är ju såklart både yttre och inre. Vi är alla olika i hur vi fungerar på, hur vi reagerar på både konflikter och stress och så vidare. Och vi vet också, vilket vi kommer återkomma till, att vi vet att egenföretagare verkar liksom hantera vissa saker lite bättre. Men det tar vi nog i ett annat avsnitt. Vi kommer återkomma till de här inre resurserna. Idag vill vi prata om yttre resurser som behöver finnas på plats på arbetsplatsen.
Ja, men exakt. För att de yttre resurserna är trots allt lite enklare för en arbetsgivare att ta tag i. Det är väldigt mycket som är individuellt när det gäller inre resurser, och där behöver man ju prata med var och en för att stötta just den personen. Men vad säger du då? Du jobbar ju ändå mycket med de här frågorna, Ann-Sofie, i vardagen. Vad kan man göra på arbetsplatsen när det gäller yttre resurser? Finns det liksom en enkel lista?
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Ja, precis. Det är bara en trepunktslista som man gör. Sen är det klart. Nej, det vet vi båda. Men skämt åsido. Men det som jag vill komma till, det är det här att det är så otroligt. När man tittar på de här så ser man att det här är ju helt avgörande för att det ska gå bra för verksamheten. Och jag tror att ibland så brister det lite grann i den kopplingen. Därför att det Arbetsmiljöverket rekommenderar, det är ju att ha ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Och där har flera personer redan checkat ut och känner att det där jobbar HR med, de gör den här skyddsronden, det där rör inte oss. Men i det som kom med OSA 2015:4,
och vad står OSA för?
organisatorisk och social arbetsmiljö. Alltså den första föreskriften som faktiskt talar till den här liksom, psykiska arbetsmiljön på ett väldigt bra sätt. Den kom ju faktiskt för 7 år sedan nu. Då, om man tittar på den, och vi kommer lägga en länk där ni kan få hjälp att inventera hur det är hos er, så ser man ju att jäklar i min låda, har vi det här på plats? Det är ju förutsättningar för att det ska gå riktigt bra, och det är vare sig man är en vinstdrivande eller icke-vinstdrivande organisation. Mm. Så jag tror att väldigt många så här, ja men det här ligger inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Och då känner man, ja, men de gör ju den där skyddsronden någon gång. Och
här det är någon annan som tar ansvar för det. Det där är inte mitt bord. Det blir tråkiga byråkratiska förkortningar. Är det så du tänker?
Jag tror lite det. Jag tänker att det här behöver kanske på något sätt döpas om och få en lite mer affärsmässig liksom paketering. För det är det om man tittar på det.
Och det kommer ju inte hända från Arbetsmiljöverket, för de, det är nog inte deras uppgift. Men vi kanske kan hjälpa till att göra det här tydligt. Och vad skulle du säga då? Vad är det för krav som behöver balanseras?
Alltså där kan man faktiskt låna de här rakt av det som Arbetsmiljöverket själva beskriver. Och vi går igenom dem lite och reflekterar kring dem. Och som sagt, vi kommer att beröra det här och sen kommer vi att djupa i det kommande avsnitt framåt. Men den första delen är oklara förväntningar på arbetsinsats. Och det är ju en stor, vad säger man på svenska, burk med mask, can of worms, bara den. Därför att det är någonting som jag ser där ute, så är att otydlighet i förväntningar. Och det är ju allt ifrån att vad är det exakt jag ska göra i min roll, men du kan ju också uppleva att i det här mötet och samarbetet så är det lite oklart för mig vad du förväntar dig av mig. Alltså det är så mycket som präglas av otydlighet, för att inte tala om hybridarbetet, att vi har en uttalad 51-49% fördelning. Men folk följer inte den, och då blir det lite otydligt vad som faktiskt gäller och får man vara hemma eller inte. Alltså det finns otroligt mycket i vårt arbetsliv idag, eftersom det är så mycket kontaktytor, mångfacetterat, som gör att det bäddar för en enorm otydlighet som också kommer med att vi har mer flexibilitet. Det är ju så, det är mycket som har en framsida har en baksida.
Just det, så om vi bara översätter det här till... Vi kan väl översätta det här till att det här är problemområden som man behöver titta på. Apropå då att vad är det för resurser vi... innan man kommer till frågan om resurserna så kan man titta på, okej, vad är det för typer av krav som folk får problem med? Kan vi säga så, Ann-Sofie?
Ja. Mm. Ja, verkligen. Och jag tog ju friheten att göra en högst ovetenskaplig fråga på min Instagram, att vad är det som stressar och pressar dig på jobbet just nu? Och jag har lovat alla att de skulle få vara anonyma, men det är otydliga förväntningar, ingen feedback, mycket att göra i kombo med en uppgift som jag inte har gjort tidigare, otydliga riktlinjer, för många saker att vara ansvarig för, och att vara ansvarig för någonting som jag egentligen inte har kompetens för.
Alltså, men precis, det låter ju som att det ofta är otydlighet i förväntningar, som vi ju kallar den här första punkten, men också i kombination med att jag har inte riktigt koll på hur det jag ska göra ska gå till exempel, eller vad går gränsen mellan mig och min kollega och sådana saker, eller?
Mm. Ja, och lägg då till någonting som vi ser, det är ju att vi oftast är i ständig förändring, och vissa de pratar om att vi ska förändra och vissa pratar om digitalisering, transformering och så vidare, och det bäddar ju också för att det är otydligt, och ofta så bedrivs det här förändringsarbetet bakom stängda dörrar, det tas fram fina presentationer, men det blir väldigt otydligt, hur ska vi nu göra med det här? Så att det här är ju inte konstigt att det stressar, och någonting som vi har tagit upp tidigare tror jag, och jag ofta lyfter, det är ju att om vi vill göra ett gott jobb så chansar vi ju inte och gör då för lite, utan då kanske vi chansar och gör lite extra, förbereder oss lite extra, tar på oss lite extra för att täcka upp för osäkerheten. Det blir helt, så det blir ohållbart för att jag jobbar för mycket, och sen så att sitta och oroa mig och undra över saker, vad ska hända nu? Det gör mig också stressad.
Men den här punkten är ju väldigt bra att börja med då, tydlighet. Och här kan vi väl förtydliga för sakens skull att det är ju medarbetaren som sitter inne på svaret eller på facit huruvida saker är tydliga eller inte. Så oavsett om du som chef tycker att det är jättetydligt, om inte dina medarbetare tycker det, så är det inte det.
Exakt. Och då kommer vi in på att det behöver finnas en kultur. Jag pratade med en som hade fått ett jobb och det var hans första dag, och då berättade han så här: ja, det är så fantastiskt för jag är ju i det här läget när jag kan ställa alla dumma frågor. Och jag sa: snälla, hjälp dina kollegor genom att aldrig sluta ställa citationstecken dumma frågor, för att det måste finnas en kultur där man säger: förlåt, jag vet att allt står i den här fina presentationen, men jag förstår fortfarande inte exakt vad som gäller. Alltså det är det mest omtänksamma att våga dela det, men det kräver ju en sån kultur. Men väldigt mycket löses av att jobba med den här punkten. Men om vi tittar på punkt 2, så handlar den om påfrestningar som genereras av hot och våldsrisker. Och då tänker jag på att det faktiskt senast häromdagen kom en, eller jag satt i alla fall och lyssnade på P1 som vanligt, och då pratade man om hot mot ambulansförare. Ambulans. Som får och det blir ju väldigt konkret. Och jag tänker också att jobba i butik eller bara liksom stå. Jag tänker så här, om jag är 18 och har fått mitt första sommarjobb och står i en glasskiosk liksom, och folk kommer att bete sig illa. Alltså det är olika grader på det här, men självklart är ju det någonting som, att möta andra människor som är på dåligt humör eller missnöjda med beslut. Jag jobbar mot veterinärer just nu, kan vara otroligt känsligt att behöva lämna besked. Det här är verkligen någonting att inventera. Hur stor risk är det här hos oss, och vilka hos oss löper risk för det här, och vilket stöd finns det då?
Precis, och du kom ju nästan in på punkt 3 där genom att du pratade om krävande kontakter, har vi kallat den här tredje punkten. Krävande kontakter med klienter, kunder, anhöriga och så vidare.
Ja.
Och så det behöver ju inte vara...
Det jag tänkte efter med Arbetsmiljöverket är att de täcker ju in alla. Alltså det här täcker ju in människor som jobbar inom hemtjänst, likväl som jag som kanske är... jag tänker när jag själv var juniorrevisor och jag hade någon kund där som inte ville... Jag hade ju lagen i ryggen liksom, och så här måste man göra, men det vill inte jag. Men liksom, vad får jag för stöd här och ta det här? Jag känner mig inte så kaxig, jag kanske har gjort fel. Liksom. Så att, det är så otroligt... Arbetsmiljöverket riktar sig mot alla verksamheter i Sverige, och som ni hör själva så kan ju varken jag eller Boel heller tala om vad som gäller hos er, men det här är ju det här är de kraven som de ser som kan orsaka ohälsa, som vi behöver inventera och stötta upp. Så. Och som sagt, ha att göra med människor. Jag hörde det i någon annan podd som sa att har det att göra med människor, så kommer det tids nog att uppstå någon typ av konflikt. Och det fina är om vi kan hålla den till att vi tycker olika om någonting, snarare än att jag lackar ur på dig och går på dig som person.
Exakt. Men det är ju precis som du satte fingret på. Det här gäller ju alla som jobbar med människor och med det sagt då, typ alla branscher. Så det gäller väl att inventera både hur läget är internt, men också i de externa kontakterna. Och, återigen, hur upplever individerna det? För det är ju det är deras upplevelse som styr, så att säga. Men där kan man också stötta som chef och som grupp.
Och verkligen, vi kan ju försöka ta ett konkret exempel. Men jag tänker just att om man har kunder som kommer in och vill ha någonting. Jag tänker att nu tar jag min lokala matbutik här. Han är så otroligt tydlig att det är jag och mina medarbetare. Jag har de bästa medarbetarna och jag vill ta hand om dem. Då blir jag påminn som kund någonstans att just det. Sådär. Och jag tänker också att man kan ju faktiskt ha att man kanske sitter i ett väntrum och så här, visste du att så här, vi möter så här många människor varje dag och vi gör alltid vårt allra bästa och vi förstår om du är upprörd liksom, och att alltså kanske någonting så här, men vi ber om största möjliga respekt för våra medarbetare som försöker att hjälpa, alltså att man kan verkligen kommunicera på ett sätt som gör att jag i alla fall känner att jag kanske måste sitta i det här mötet med bara dig som är kund här och du beter dig otrevligt, men jag känner den här varma filten från mina kollegor och min grupp omkring mig, och jag vet att på rasten sen så kommer jag kunna berätta att jag blev otrevligt bemött och jag får stöd. Men vi kan också, tycker jag, i många fall faktiskt hjälpa till att få kunder att bete sig bättre och inte, jag går igång. Jag satt på tåg häromdagen och en skällde ut konduktören. Hon hade ingenting att göra med att tåget var försenat. Hon gjorde bara sitt bästa för att försöka göra en trevlig stämning på tåget. Så jag önskar att jag hade klivit upp och sagt någonting.
Men det där, oj vad jag kan känna igen mig i båda sidorna faktiskt. Självklart har vi alla blivit dåligt bemötta, men också i att man kanske inte har valt att sitta och vänta på en akut akut enhet och vara dålig eller ha gjort sig illa. Man kanske inte har valt att man är tvungen att handla mat och ha jättebråttom hem och göra maten och det är jättelång kö. Alltså, det är klart att det är många sådana situationer som tar fram våra sämsta sidor även hos mig. Oj, 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 vad jag kan känna liksom igen mig i varför man blir otrevlig. Men det du sa nyss att även på en livsmedelsbutik så där, att det kanske inte bara handlar om att kolla här har vi våra liksom, extra priser och här är de fräschaste grönsaken, utan också på något sätt med kommunikation i butiken som du verkade ha hittat ett exempel på, att visa, men vi månar om våra medarbetare. Är det lång kö så gör vi allt för att hjälpa dig, men snälla, var vänlig för då går allt enklare. Att vi kan behöva påminnas om det.
Jag tänker att det kan vara lite så här, lite stärkande på något sätt att så här, vet du vad, kunden har alltid, vet du vad, vi är otroligt måna om att våra medarbetare ibland har rätt och vi vill stötta dem. Och jag tänker just på det här, eftersom jag jobbar just med veterinärer och jag tänkte att jag kanske sitter i ett väntrum och väntar orolig för min hunds hälsa och så läser jag så här, det kan hända att vi måste ge dig ett besked som du inte gillar och då hoppas vi att du kan förstå att det här gör inte vi av ondo, våra medarbetare, men jag tänker att den här är någonting att fundera på. Är en verksamhet där vi möter, det gör man. Man möter andra människor, man möter kollegor. Och som du säger, hur skapar jag det här som jag tycker alla behöver göra? Jag har haft en svindål. Det här har jag inte gjort själv idag kan jag känna, utan jag har läckt mina känslor som ett såll rakt igenom på dig och Agnete. Men vi har ju en trygg relation. Men skulle jag in i ett kundmöte att jag säger, vänta nu, okej, det här har hänt. Hur ska jag förmå mig själv att lämna det här lite utanför på ett balanserat sätt och säga att jag har haft en ganska tuff morgon. Jag ber om ursäkt att jag är lite ur balans. Att liksom ta lite ansvar för våra tillstånd när vi går in och ut i möten, för vi smittar så enormt.
Jag håller helt med dig, och det du refererar till nu är ju att vi hade lite stökigt innan inspelningen med teknik, framförallt för din del, Ann-Sofie. Och det är ju återigen så att herregud vad jag kan liksom känna igen mig i känslan att man bara, varför händer det här mig? Jag blir galen. Men man kan, man måste också försöka inte bara läcka, och som du säger då, har man en trygg grupp och man känner varandra, då kan man liksom få svära och liksom visa hur det egentligen känns, men ibland får man hålla igen. Och det intressanta är att det här med teknikproblem, det får oss ju in som en liten snygg brygga till punkt nummer 4. Krav som genereras av komplexa IT-system. Där har vi lite att brottas med.
Det är härligt att den kom. Ja. Och då liksom kan man faktiskt läsa på om så här IT-stress och vad man kallar det för. Och det är helt plötsligt, så vi behöver en helt annan typ av teknisk och digital förmåga än vad vi hade för några år sedan. Fantastiskt på många sätt. Men just det där att ofta så implementeras och tas det här fram väldigt långt ifrån min arbetsvardag, men jag förväntas kunna hantera de här systemen. Och att då tänka att jag ska bara gå in och registrera, det tar väl en minut och så kanske det tar en kvart. Eller som jag som har betat av 3 datorer idag. Det kan bli en enorm stress. Och här snackar jag om att behöva hantera acceptans för vad jag kan påverka, vad jag inte kan påverka, skillnaden däremellan och hitta förhållningssätt till den. Och också få veta att när kommer det här bli bättre? Det kommer att bli bättre om x antal veckor eller månader, så kan det också göra att man lugnar ner sig. Och sen får man som sagt svära i trygga rymd.
Ja, men precis. Jag tänker att den här
digital, den i alla fall med.
Gör den här liksom system, IT/teknikstressen, den växer ju på något sätt, för det blir ju mer och mer som flyttar in i digitala rum. Och hur mycket fantastiskt jobb en IT-avdelning eller någon systemansvarig än gör, så kommer det finnas liksom hack och brister i verkligheten. Så att, men det här är ju helt klart en punkt som har sin plats här på listan av saker att ha koll på för att hälsan ska kunna vara bra på jobbet.
Ja, alltså jag tänker att om Arbetsmiljöverket har rannsakat sig här och liksom plockat ut 6 stycken punkter som det blir, och den är med, det säger en del om och det kan ju både vara att införs nya system, och det kan ju vara att det är system som inte funkar, eller att man har väldigt, alltså man har varit lite trigger happy på att ta in väldigt många system och alla jobbar olika. Så att vi tänker att känner man till det här, då känner man igen sig och då är det något att fokusera på. För sen kommer vi till punkt 5 då, och den är ju stor arbetsmängd. Och jag tyckte det var lite intressant, för jag såg en av alla de här väldigt populära pulsmätningsföretagen skrev om att tidsbrist är ett av problemen. Och jag tänker semantiken är ändå ganska viktig här, att nej, tidsbristen kommer aldrig att lösa sig så länge vi går efter vad nu den här klockan, systemet vi har, det är ganska många år på nacken nu. Det kommer liksom inte, utan det är 24 timmar per dag, utan det är ju då att vi har misslyckats med att prioritera. Vi har misslyckats med att skapa ett förhållningssätt till att, och det här tar jag ofta upp, jag jobbar med en organisation nu där vi pratar mycket om det här, att det är för mycket att göra. Och då har jag frågat på riktigt, tror ni att ni någon gång kommer känna att vi har inte för mycket att göra? Och då är det ju flera av dem som har att det går upp och ner, och man känner att ibland är det så. Men många säger också att nej, vi jobbar med utveckling. Vi är väldigt styrda av vad som händer i omvärlden. Det känns alltid som att vi vill göra mer än vad vi kan. Okej, då kan vi ju inte rikta in energin på att vi tror att det ska kännas som att vi har för lite att göra. Utan det handlar ju om att hur jobbar vi med att skapa ett förhållningssätt till det, där vi proaktivt och aktivt och adaptivt prioriterar, så att varje dag så ägnar vi vår tid och energi åt det som är allra viktigast, och sen hittar det här förhållningssättet till att vi har koll på det andra, liksom. Det står någonstans i en backlog eller vad det är, men vi kan se till att förhålla oss till det, och det tror jag jättemånga behöver göra, både i sitt privata men framförallt i organisationer, att nyktert faktiskt titta på tid och energi som vi har tillgänglig.
Ja, men det var intressant som du sa där, att ha ont om tid, det kan vara ett permanent tillstånd i många organisationer och för många roller. Och då är det ju inte någon slags from förhoppning om att det blir annorlunda i maj eller det blir annorlunda i höst. Utan då gäller det att prioritera och fördela, välja bort, tillsätta fler resurser. Ja, det kan väl finnas ganska mycket man kan behöva göra.
Ja, men verkligen. Och jag tror att här är det jättemånga som behöver jobba mer nyktert och strukturerat. Att inte, alltså det är som en elefant som klampar runt i allas, liksom att säga, jo men alltså man så här, på riktigt, så här, tror vi att vi ska hinna med det här? Så här? Ja, och så kanske man gör det därför att man förväntar sig att folk ska jobba väldigt mycket över tid, vilket man inte säger, utan det är bara subtilt så vet man bara det, att det här måste vara klart på måndag. Och jag tänker så här, tänk om alla som hör det här, som upplever det här, skulle i sina cirklar och forum utmana, det kan vara till kund, det kan vara internt, att utmana och skjuta på en eller två deadlines kring någonting. Alltså, vilken magi som skulle kunna uppstå. För att det är ett väldigt naivt förhållningssätt, det har jag landat i själv. Jag kommer alltid vilja göra 70-11 fler grejer än vad jag har tid till. Och vad kan jag då göra? Jag kan typ har dem på någon typ av mindmap, kalender, planering, vad det nu är. Och så varje dag så har jag liksom värderingsmässigt landat i att så här mycket tid har jag bestämt att jag ska arbeta. Och med den tiden idag så kommer det här bli det som jag prioriterar. Jättelyxigt som egenföretagare. Men jag önskar att när jag var konsult hade stått upp hårdare för det här. Och sagt att vet du vad, jag är anställd på heltid, inte på en och en halv tid. Det här tog längre tid igår. Det betyder att jag har mindre tid idag. Hur ska jag nu prioritera om så jag kan gå hem klockan 4 på fredag? Det är en revolt.
Ja, nej men verkligen så är det ju. Tiden är ändlig. Det kommer den alltid att vara. Och vi behöver hjälpa varandra att prioritera. Och det är ju för hela organisationen. Så att vi håller över tid och så att rätt saker blir gjorda. Så att vi kan gå hem och ha energi kvar.
Exakt, och det är två delar. Det ena är ju att faktiskt faktiskt prioritera så att vi gör mindre, om man ska säga, men också att kunna mentalt vara trygg i det. Alltså att också vara trygg i att, ja absolut, jag hann inte allting, men att också kunna vila i det så att du inte bara gör mindre och sen har ett kanonstresspåslag över det. Och här är det ju väldigt mycket liksom ledningsgrupp, ledare och medarbetare tillsammans som behöver göra det här. Det kan inte ligga på individ, men kanske är jag i en situation nu där jag faktiskt måste försöka rå om mig själv. För gruppen och organisationen jobbar inte på det här sättet ännu. Men det här tror jag att det är någonting vi kommer komma tillbaka till. Och så sexan då. ständiga förändringar, att det är någonting som skapar bädda för psykisk ohälsa och stress och krav. Och ständiga förändringar är krav. Det är höga krav att det ständigt förändras. Och då igen så bör man ju sortera i det jag när jag utbildar i förändringsledning, att det är det saker som händer runt omkring som påverkar oss, eller är det saker som händer runt omkring som inte påverkar oss? Det är första distinktionen. Men sen blir det också den förändringen som vi själva vill driva som organisation, eller som kanske ledningsgruppen vill driva, men som jag inte riktigt har landat i och bara känner att det händer saker hela tiden. Så att vi pratar ju om att vi är i ständig förändring, och om det då generellt upplevs som en utmaning, om hjärnan tolkar det, så är det mer sannolikt att man tänker att det här är jobbigt än jätteroligt när det inte är min egen idé. Då är ju det någonting att verkligen jobba med för att rusta för psykisk hälsa.
Och det är ju tydligt att de här 6 punkterna hänger ihop. För om det är mycket som förändras, ja då kan man ju gissa att det blir mer otydlighet i alla fall under en period. Att det kan vara mer krävande att ha kontakt med både kollegor och kunder, eftersom saker är lite, liksom, det fluktuerar, det är inte klart, det är inte genomfört, vi vet inte hur allt funkar. Det kan ha att göra med IT-system, och det kan också innebära att arbetsmängden ökar, kanske för att de här förväntningarna inte är så här tydligt uppe, de är inte så tydligt formulerade, och så tänker jag att oj, jag måste klara allt det här i det här nya. Så ja, det känns ju lite som att de vävs in i varandra.
Ja, och det kan ju vara om man känner att oj vad mycket negativa saker det var. Så är det ju också så att när man jobbar med dem så får man, kan man också få snurr. Alltså man kan få snurr på andra delar. Så att, nu har vi målat en ganska svart bild här och tänker nästan faktiskt lämna er här. Men om man vänder på de här, alltså har vi tydliga förväntningar på vad som förväntas av oss, och sen så stöttar vi dem som behöver möta människor av alla dess slag. Och ja, precis, både vad gäller då hot och våldsrisker, att vi skapar en trygg miljö kring det. Att vi jobba med att ha stöttande IT-system. Vi kanske inte kan fixa det i stunden, men vi är tydliga kring när det kommer att bli, och det finns tid att sätta sig in i dem. Och sen att vi jobbar med att vi kommer ju alltid vilja göra mer än vad vi har tid till, men vi jobbar stenhårt med att prioritera varje dag så att alla kan känna att wow, jag sitter med exakt rätt arbetsuppgift och jag kan släppa jobbet och återhämta mig, som vi har forskning på gör att jag nästa dag känner större engagemang och kan gå in och göra mina tydliga arbetsuppgifter igen. Och sen så är vi väldigt noga med förändringar, och vi kan ju gå tillbaka till avsnittet med Henrik Eriksson från Chalmers, där man kan ta forskningsstöd på att det är alltid ständiga förbättringar, små förbättringar är det som är bäst för organisationen. Men att jobba liksom hållbart med förändringar, och som sagt, vi kommer komma tillbaka till mer liksom, hur gör man det här då, med goda exempel.
Nej, men exakt, och jag vill bara lägga till det med ständiga förändringar, just att som du nämnde eller var inne på, att ta ett litet steg i taget. Det kanske är så att det känns som man blir översköljd av en flod ibland, men där är ju också ledares ansvar att bryta ner, precis som vi behöver hjälpas åt att prioritera tiden. Att säga, okej, i det här förändrade läget, eller i det här läget som förändras, ja men då är det här viktigast, men det där, det kan komma sen.
Och det har vi också forskningsstöd för, att just tydlighet genom ledarskapet i förändring är otroligt viktigt för psykisk hälsa. Så vi kastade upp lite bollar här, men vi ville göra det därför att vi tyckte att den här rapporten är så, det ska inte vara så här. Det ska inte vara, vi ska inte befara att vi ska ha fler dödsfall på grund av stressrelaterad ohälsa, när att jobba med de motsatta friskfaktorerna är någonting som faktiskt gör att vi både mår bra och verksamheten kan gå bra. Så därför vill vi prata mer om dem kommande framåt.
Det här är ju ett samtal som aldrig tar slut, skulle jag vilja säga. Vi har poddat i 7 år om det här ämnet, och det kommer vi fortsätta med länge till. Men jag tycker faktiskt att de här punkterna är bra, för att är det någonstans man kan börja så är det väl med dem, en i taget naturligtvis. Och tack så mycket till dig, Ann-Sofie, för det här avsnittet, till våra samarbetspartners Oxgroup. Varsågod, alltid kul att podda med dig. Som vanligt vill vi gärna att ni snackar med oss på LinkedIn, kommentera på våra inlägg, så tar vi diskussionen vidare där. Och så hörs vi om en vecka igen.
Det gör vi. Må så gott. Tack och hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.